Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Idag är mittbacken expert i SVT under EM, men även proffs i Linköping. När jag intervjuade Nilla Fischer våren 2020 talade hon om de framgångsrika åren i Tyskland. Om omställningen att gå från Wolfsburg till Linköping. Om att utmana FC Rosengård om SM-guldet. Om svårigheten för allsvenska klubbar att tävla med utländska klubbar. Och om tankarna på framtiden efter fotbollen.
Så många tvekade kring lite grann inför turneringen. Nilla Fischer.
När England jagade kvittering i bronsmatchen i sommarens VM och Sverige gick på knäna, då var det stjärnan Nilla Fischer som stod som en räddande ängel på mållinjen och säkrade Sveriges VM-medalj med pannan. Men när Sverige nu spelar Algarve Cup och förlorar match på match och försöker ladda för sommarens OS-turnering, så saknas mittbacken i truppen. En skada har hållit henne borta från spel i princip sedan i augusti. Och även om hon nyligen var tillbaka i Linköping, så berättar Nilla Fischer att det finns en viss oro kring skadeproblematiken.
Först var det hälsenan och nu är det... Jag vet faktiskt inte riktigt exakt vad det är i min häl nu. Det är klart att jag är lite orolig. Jag kan inte sitta här och säga att nej, men det är inga problem.
Och vi pratar om hur Fischer upplevde återkomsten till Allsvenskan efter många framgångsrika år med Wolfsburg. Om varför Linköpings storsatsning kom av sig och det faktum att man endast har 16 utespelare i truppen.
Vi får vänta och se hur säsongen börjar och hur det ser ut också. Det är mycket som hänger ihop med vilka kan spela, vilka är hela, friska, bla bla bla, så mycket floskor. Men det är klart att det finns väldigt, Rosengård är en oerhört stor favorit tycker jag.
Och vi pratar om landslagets ibland stormiga relation med sitt eget fotbollsförbund. Om att avtalet mellan spelarna och förbundet är belagt med sekretess. Och om diskrimineringsombudsmannens pågående utredning av fotbollsförbundet och om man betalar jämlika ersättningar till herrar och damer.
Jag vet också att flera spelare uttalat sig om att det är inga problem för oss att lägga korten på bordet. Så att om det är någon annan anledning så får förbundet svara på det.
Podden är naturligtvis mer än det här och vi pratar om Europas storklubbar som fortsätter att satsa på damverksamhet. Om att även svenska storklubbar nu adderar damverksamhet. Om möjligheten att spela ett EM 2021 med tanke på att kontraktet med Linköping varar även över nästa säsong. Och vad som händer efter att fotbollskarriären är över. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta ute. Ålder?
35.
Bor?
Linghem, ute på landet.
Familj?
Fru och barn.
Utbildning?
Välutbildad i fotboll och annars så är det gymnasieutbildning och jobbat på bank.
Lön?
Den är godkänd.
Vad kör du?
Jag kör Renault.
Vad läser du?
Kepler.
Vad tittar du på?
Mandelmans.
Vad lyssnar du på?
Just nu mycket Melodifestivalen.
Vad spelar du på?
Dataspel. Eller så. Jag spelar inte på någonting. Ibland köper jag en trisslott.
Vem är för dig världens bästa spelare?
Just nu får jag faktiskt säga Rapinoe.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
Liverpool och Wolfsburg. Liverpool har alltid... Brorsan är ett riktigt stort fan och jag har alltid hängt med på den kurvan lite. Så det är lite från när Gerard spelade. Och Wolfsburg tänker jag säga sig självt efter 6 år där.
Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang?
Det var en svår fråga. Jag tror nu ändå som helhet OS i Brasilien. För OS är världens största idrottsarrangemang. Och hela upplevelsen och spel mot slut Brasilien, USA. Och med den sommar som var så får jag nu säga det.
Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll?
Oh shit. Frilägsutvisning.
På vilket sätt?
Ja, det är nog mest för att bli frilägsutvisad nu. Nej, men att det kanske inte blir en utvisning direkt. För det är ju inte 100% att det blir mål.
Vilken är den bästa tröja du bytt till dig?
Almut Schult från tyska landslaget. Jag tycker hon är världens bästa målvakt. Och nära vän. Så det är skönt att ha hennes, eller kul att ha hennes tröja.
Vilken är din favoritfilm?
Alltså det är faktiskt Avatar. Jag tyckte den var, när den kom så satte den, tyckte det var så häftigt med på bio där med all, hur den var skapad och hela den världen. Så att, det låter kanske lite muppigt, men jag säger den i alla fall.
Om du vill unna dig någonting, vad gör du då?
Just nu så unnar jag mig bara faktiskt att sitta ner i soffan.
Om vi tar bort gymnastik, vad var du bäst på i skolan?
Språk.
När var du riktigt lycklig senast?
Jag känner mig väldigt lycklig idag.
Vad gör dig rädd?
Döden.
Hurtig är där också och Sverige vinner loss för Nilla Fischer! Och det tog den för stolpen! Är undanplockad av nederländsk försvar. Oj så nära! Sverige vinner överlägsen målchans i matchen. Men Nilla Fischers skott går i stolpen.
Om Nilla Fischers räddning på mållinjen i bronsmatchen är ett av de bästa minnena från sommarens VM i Frankrike, så tillhör hennes stolpträff i semifinalen mot Nederländerna de mer smärtsamma. Chans till revansch redan nu i sommar och i en OS-turnering där starka nationer som Tyskland och Frankrike saknas, så räknas Sverige till en av favoriterna att gå långt. Frågan är dock om Fischer hinner hitta tillbaka till VM-formen då hon knappt spelat fotboll sedan augusti månad och saknades i Peter Gerhardssons trupp i den pågående Algarve-turneringen. Här sitter vi i Linköping och blickar ut över lite snöigt landskap. Många av dina kollegor är i Algarve och solar sig. Varför är inte du där?
Ja, det är väl kanske Peter som ska svara på den framförallt. Men det har ju att göra med såklart min skadebakgrund och att jag inte spelat. Min första tävlingsmatch var ju nu mot Göteborg. Så att det var ju sedan augusti till februari. Så att... Det är väl inte så mycket att säga om kanske, men det är det som ligger till grund.
Hur känns det?
Det är klart det är tufft, man vill alltid, jag vill alltid vara med oavsett skada eller inte skada, så att, men jag ska följa dem, de börjar ju ikväll, så att jag ska följa matcherna såklart och hoppas ju att det går skitbra.
Hur skulle du själv säga att din status är?
Jag tycker den börjar bli riktigt bra. Jag har en bit kvar till min normala nivå. Jag behöver fler matcher. Men har tränat enligt plan sen januari. Så att, det ser ljust ut.
Ända sen återkomsten till svensk fotboll har haft lite jobbigt med skador. Vad är det som har stört? Det har varit häl och har det varit andra grejer också?
Ja, först var det hälsenan. Och nu är det... Jag vet faktiskt inte riktigt exakt vad det är i min häl nu. Så att vi får se, det är väl någon form av överansträngning eller någon form av inflammation. Så att det är liksom en smärtgräns som är svår att liksom hålla ut. Så att vad det är som gör det vet jag inte. Min teori är konstgräset, men det spelar ju inte någon roll. Nu är jag här, så att fötterna måste vänja sig.
Hur orolig är du just med tanke på att du har hållit dig borta från spel så mycket?
Ja, det är klart att jag är lite orolig. Jag kan inte sitta här och säga att nej, men det är inga problem, det kommer bli bra och så. Men jag försöker att klyschigt tänka positivt och hela tiden vara noga med förberedelse och rehab och så. Så att det blir bättre hela tiden.
Vad är det för typ av behandling man kan sätta in just? Konstgräs är ju jobbigt om man kan flytta hem och spela på konstgräs, och dessutom bör du ju bli äldre vad som man vill. Eller?
Ja, nej, det handlar om att jobba, försöka få musklerna i foten och vaden och slappna av och jobba med rörlighet och lite stötvåg och så. Så att det känns som att vi har hittat rätt form nu. Så att, och lite tajp och lite sånt, så funkar det.
Hur har det varit att komma hem? Omskrivet efter VM, jag menar, och så, och sen ändå haft så svårt att få spela.
Jo, det är klart att jag kom ju hem med höga förväntningar på mig själv och såg väldigt fram emot att både liksom landa hemma och hjälpa Linköping till att prestera vår bästa fotboll. Så det är klart att jag skojade till Olof och Ville förra året att jag är väl årets sämsta värvning. Så att, det går inte att göra så mycket åt det, men det är klart att det är för mig en besvikelse att inte kunna spela och hjälpa laget.
Vilken erfarenhet har du av långskade frånvaro?
Ingen egentligen. Jag har varit, tror jag var borta en gång för att operera tån i typ 3 månader och sånt, men det är det längsta och det var nog 10-15 år sedan tror jag. Så att, jag är van att ha småskador såklart med så mycket matcher som jag har spelat, men ingenting som brukar hålla mig borta mer än max en vecka.
Hur hanterar du det?
Ja, det är olika. Ofta så gäller det bara att träna på och köra. Sen får jag bryta ihop lite ibland för att det är en ovan situation. Och oavsett tror jag, om du är van eller inte, så till slut så finns det också en gräns för liksom vad man orkar med som spelare och person. Mitt jobb är fotboll och det är det jag brinner för, och då är det klart att det blir mentalt påfrestande att inte kunna prestera och ha smärta.
Ja, det måste ju just också när du kom från VM och den höjdpunkt som det var, och hyllningar, och sen så till en vardag som, där du inte kan göra dig rättvisa.
Ja, det är klart, det var ju en fantastisk sommar och efter ett sånt mästerskap också så blir jag ännu mer sugen på att spela och komma hem och visa liksom vad vi gjort i VM och ta med det hit till klubben och försöka liksom hjälpa de yngre prestera och även själv prestera liksom och hjälpa klubben. Så att det är klart att det blir en liksom ett stort bakslag för mig, men samtidigt så kan jag också ta fram VM som en höjdpunkt och liksom tänka på det och sträva mot samma mål igen.
Och sen när du spelade cupmatch nu, så som du var inne på fakta utan, så blev det en frilägsutvisning.
Ja, det blev årets sämsta värvning igen. Sånt händer ju, och sånt hade kunnat hända oavsett liksom när i min karriär. Men så det var mitt första röda kort, direkt röda. Så att,
någonsin?
Ja, så att, nu kan jag bocka av det på listan. Men det är klart, alltså, det var ju... Det var ju också liksom inte... Jag hade sett fram emot möjligheten att spela 90 minuter. Och så blev det ju inte nu på grund av utvisningen. Och avstängd nästa match. Så att, men då får jag ju fokusera på träningen istället.
Finns det någon tvekan liksom var du, om du vet var du står?
Nej, jag vet att jag har en nivå till minst. Och det vet jag att jag kan komma upp i om jag slipper ifrån smärta och skador. Så att, det är mer att det gäller att vara tålmodig. Och, allting har sitt slut någon gång, men det ska inte vara nu.
Är det en smärta som går att spela igenom eller är det en smärta som inte går att spela igenom?
Just nu så går det väl inte... Eller just nu kanske det skulle gå att spela igenom smärtan, men nu är jag ju sett avstängd till nästa match. Men det har inte varit det tidigare, att då har jag inte kunnat göra mig själv rättvisa och inte laget heller. För att oavsett min högsta kvalitet så räcker inte det att kunna spela på 80%.
Det finns ju ett OS i sommar, det är ju delvis det de laddar upp för i Algarve väl, och så. Hur ser det ut på OS som ligger där? Förutsatt att det nu blir av med coronaviruset.
Ja. Precis. Nej, men det känns alltså med Tokyo som värld det, och Japan, det lutar verkligen åt att det ska bli ett fantastiskt OS. Jag hörde bara några som nämnde i Brasilien att de hade kunnat ha det då och vara mer organiserade. Så att, jag tror att det kommer bli ett fantastiskt arrangemang där. Och det är klart att VM är det största fotbollsmässiga såsätt, men OS är så svårt att beskriva med att vara i OS-byn speciellt. Alla elitidrottare, alla stjärnor och inom olika sporter, och få vara och spendera tid på gymmet och se hur alla tränar. Det är så intressant och en upplevelse som du måste vara där för att förstå det.
Det låter på dig som att ditt mål är att du ska vara med när Sverige åker dit.
Ja, det är klart att det är huvudmålet när det kommer till landslaget det här året. Och, om man nu ska ta en floskel så är det ju så att det måste fokusera på här och nu och göra det jag ska i klubben först. För att först och främst spela här och sen ha möjlighet att vara med i truppen.
Vilken dialog har du haft med Peter Gerhardsson innan den här uttagningen och med tanke på sommaren som väntar?
Ja, vi har inte pratat om sommar någonting, men vi har haft kontakt innan den uttagningen också. Så att, det uppskattar jag att det liksom kommer ett samtal och ha kontakt.
Men är inte det självklart? Jag menar, du var med i världslaget, tongivande när ni tar VM, och det vore ju konstigt, eller?
Ja, men alla har olika, olika filosofier och olika sätt att behandla olika spelare. Så att... Jag kan tycka det är självklart, men det kanske någon annan inte tycker, så att jag uppskattar det bara.
Om vi ser OS och det kommer ett EM nästa sommar, du har kontakt med Linköping även nästa sommar. Tänker du att nu liksom, det kommer två mästerskap, håller du så vill du vara med och spela bägge de mästerskap?
Nej, just nu så ärligt talat har jag först och främst fokus på denna sommaren. Och sen får jag se hur det känns. Jag måste också läka ihop och även... Det är ju fortfarande så att jag inte spelat på högsta internationella nivå på ganska många månader. Och ska först och främst ta mig dit och sen förhoppningsvis då spela ett OS och sen blir det ofta, det har nästan varit så varje år de tre senaste åren, att ta ett år i taget. Men det är klart att jag menar, jag spelar fotboll nästa år och landslaget lockar alltid.
Om man ser till att OS 2016 tog ni silver, sen ett svagt EM och sen tog ni brons 2019. Vad kan man ha, de som ska följa er i sommar, vad kan de ha för liksom, förväntningar på Sverige när ni åker till Tokyo?
Ja, vi brukar ju blanda och ge. Vi brukar, om man tittar tror jag, på åren tillbaka, så brukar vi nu göra bra, ett år bra år och sen ett inte alls bra.
Exakt så är det, för att det var ju...
Samma
2013 semi, 2015 flopp, 2016 silver, 2017 flopp, 2019 brons. Ja. Så att då så är det floppa.
Flopp nu i OS. Att, nej, men vi får ju först och främst se gruppspelet. Men det är ju så att alltså, lyckas vi prestera på topp så har vi möjlighet att slåss om medaljerna. Men det handlar så mycket om att ha marginalerna på sin sida. Och det kan vi också se nu på VM att det gäller att stolpa in. Och också ha lite flyt för att det fanns ju andra matcher på vägen till tills vi åkte ut, att, eller till vi tog bronset som vi tidigare där vi hade kunnat åka ut om vi hade haft stolpa ut liksom, så att vidare från gruppspelet brukar vi säga, och sen kan vad som helst hända, så att jag hoppas att vi bryter den här trenden med flopp.
Om man ser till när ni åkte till VM så var det ju ändå så litet frågetecken kring var Sverige stod, och att det, som många har beskrivit, utveckling, fler lag som är med och slåss. Man såg EM 2017, inte minst nya länder som var långt fram, Nederländerna är ju ett av dem som tog silvret och så. Känner du ändå att det var ett kvitto att ni är med i utvecklingen, eller var det en positivt hack i kurvan?
Ja, vi får se. Det blir ju alltid också så att när det går dåligt så är vi inte med i utvecklingen. När det går bra så är vi liksom ändå, då ändras tonen direkt. Så att vi måste, Sverige måste jobba extremt hårt, tror jag, för att det, både om man ser ligamässigt och vad de olika ligorna i de olika länderna ger också landslaget, så har vi det tufft. Vi har en utmaning där. Kontra de starkare länderna och ligorna, så att det gäller att jobba på de unga talangerna och kunna utveckla dem, och så hänger vi med, men det är tufft, alltså det blir högre konkurrens och det är också roligare, men det blir också tuffare att ta medalj.
Ja, om man backar några steg och tittar utifrån så ser man ju liksom att Hedvig Lindahl, väldigt tongivande i mål. Hon är äldre veteran. Du var tongivande i, och Linda Sembrant, och du var med i FIFAs världslag. Caroline Seger på mittfältet fick diamantblålen. Också veteran. Alltså, vilka fyller på om ni inte står pall?
Ja, där är ju hög konkurrens i landslaget. Så att det brukar alltid vara så när de mer tongivande spelarna lägger av eller inte tillräckligt bra längre, så kommer det nya. Att det är ju också så att de nya spelarna behöver också speltid för att växa in i rollen. Så att där finns konkurrens både, ja, på varenda position egentligen. Så att, men det är klart att det är svårt att ersätta de som har spelat, tycker jag i alla fall, väldigt många mästerskap med den rutin som finns. Så att, men samtidigt så de yngre får också nu med VM och ett kommande OS också erfarenhet att ta över.
Vad är ditt intryck av Peter Gerhardsson nu när du haft honom lite längre och även haft honom över ett mästerskap? Vad har han gjort med Sveriges landslag sedan han tog över?
För det är alltid så svårt att jämföra, men en av hans... nu kan han ju inte säga emot, men en av hans
filosofier, det får han köpa,
han har inget, han sitter inte här, så att han är och solar sig, är ju att han är väldigt öppen med att liksom var och en ska få vara som de är, och att vi som grupp ska acceptera det, att vi alla, det är klart att vi har en ram att följa, men att man får sticka ut och vara lite på sitt sätt, och att alla spelare kan då behandlas precis lika. Vissa måste träna på ett annat sätt eller mindre eller mer. Men att i slutändan så har vi liksom samma mål hela tiden. Och det är väldigt mycket på träningarna, rent fotbollsmässigt så är det mycket så här nöta på att spela på rätt fot och hitta vinklarna för att liksom kunna spela igenom lagdelar. Sen kanske inte det var, vår styrka är ju fortfarande det defensiva i mästerskapen, och där har vi en stabil grund att stå på, men att just den biten vill ju han och Magnus utveckla mycket, att vi ska kunna föra spelet mer än att kanske mer ett omställningslag.
Magnus Wikman som är assisterande för dem som inte har koll på det, men om man tar konkret det här att alla får vara vad de vill eller så att säga, vad är det konkret, alltså är det utanför plan på hotellet så att det är mer avslappnat för vad ni ska göra och inte göra, eller?
Nej, det tycker jag ofta har varit väldigt avslappnat, men ibland så vill vissa coacher att alla ska prata, alla ska vara högljudda. Om det är någon som är tyst så måste den liksom skärpa till sig eller liksom öppna munnen, och på det planet tycker jag att han är mer vad ska man säga, tillåtande, eller inte sätter inte krav på det, utan att jag har min styrka och Seger har sin styrka och de yngre har sin styrka, och att det gäller att nyttja det och inte försöka vara någon annan, för det blir inte heller genuint i en grupp. Så där tycker jag att han är väldigt bra. Vi har även en idrottspsykolog med oss som har ett väldigt stort förtroende från oss.
Är det en skillnad, den idrottspsykolog ni har med nu, är det en skillnad mot hur det var tidigare med Mia Törnblom som mer jobbade med inspiration?
Jag trivs bättre med en idrottspsykolog.
Vad hjälper den personen dig med?
Ja, men att ett exempel som jag jobbat med, eller som jag tycker själv att det varit ganska bra på tidigare, och som en hel tid att ta nästa aktion. Det låter så banalt, men att det går liksom inte. Man får ha en reaktion kanske på det i en millisekund, och sen är det nästa grej som gäller. Och en idrottspsykolog har ju kanske lite mer koll på själva idrotten och prestationen och vad som krävs i en prestation i ett mästerskap. På det sättet tycker jag. Och sen finns det ju en öppen dialog, kunna prata om annat också med honom såklart. Men just för mig så känns det bättre och lättare att jobba på det sättet rent sportsligt. Och även hur gruppen, alltså mycket så här med high five och tummen upp, att vi hela tiden ska pusha varandra, och man kan se, tror jag, ganska tydligt hur vi förbättrat oss på när det är avbrott, att komma samman i smågrupper eller i storgrupper och prata om det som behöver pratas om, det är något som ska ändras på plan.
Hade det kunnat ta en hjälp tidigare om du hade fått ett sånt bollplank tidigare?
Nej, det vet jag inte. Jag har inte själv. Möjligheterna har ju funnits att få hjälp tidigare, eller få stöd eller support. Men jag tycker att jag har haft ganska bra koll på mig själv och har bra koll. Jag menar, jag har terapeuter i familjen, så att det funkar bra med dem också.
Om man säger Peter Gerhardsson, så är det ju ändå något speciellt med mästerskap, precis som du är inne på, erfarenhet. Han var ju helt oprövad och ändå kom ni ut med ett brons. Var det er förtjänst, eller hade han förstod han vad som gällde?
Ja, det gjorde han absolut. Det gjorde han. Sen tror jag att när du inte varit med om det innan, så tror jag att efteråt att man kanske så här, shit, det var tufft, eller liksom, det är ju en prövning både som coach och som spelare och som trupp, alltså hela truppen tillsammans, för det är många dagar och det är mycket som ska nötas och mycket press och sådär, så att, men jag menar, han har så mycket erfarenhet från jag vet inte hur många år som tränare, så att det är klart att han har haft mycket press på sig i de lagen han har tränat, så att han är en erfaren människa, så att han skötte det bra.
Om man tar en fråga kring VM, så var ju den här USA-matchen, känns nästan som en läggmatch. Var det det? Att ni skulle vila spelare och att det inte var så viktigt att vinna den?
Det var absolut ingen läggmatch. Och sen hade vi möjligheter att kunna göra det som liksom har så mycket fräscha spelare som möjligt. Och även att andra spelare också fick speltid. Är också bra, och det är verkligen en konkurrenssituation. Nu var det väl Amanda, tror jag, som spelade istället för mig, och det var ju, det följde sig super, alltså jag tycker vi gjorde en bra match mot USA, och jag kände mig fräschare, och Amanda fick väldigt bra möjlighet att spela. Hon är ju en stor konkurrent liksom, så det är hugget som stugget vem som ska spela där bak, tycker jag.
Hur ofta går du tillbaka till den sommaren som ju för många var en magisk sommar att följa er?
Ja, men det poppar upp lite då och då. Jag har alltså, såklart på min telefon så är det en del bilder och videor. Och, alltså framförallt när vi kom hem är ju... Alltså bara det här med att JAS-planen flyger bredvid oss. Vi var ju som små barn liksom i flygplanet, och jag har varit med om det innan, men det var lika häftigt nu. Och sen komma hem liksom till det här folkhavet. Och det kändes som att jag varken vi eller de som var på plats ville liksom gå hem. Att dagen skulle ta slut. Så att, det är sånt som jag alltid bär med mig från alla mästerskap. Men detta var ju, jag tycker ändå EM på hemmaplan och hemkomsten här, det är något alldeles extra.
Vilka bilder är det från matcher som poppar upp? Är det nickräddningen mot England eller vad är det? Är det stolpskottet mot Nederländerna?
Ja, eller? Den rullar också ibland. Jo, men det är klart, alltså, en sån sak är såklart nicken på målet. Eller när de kunde gjort mål i bronsmatchen. Och sen är det såklart, det är ju så nära att det blir mål mot Holland där. Så att, men annars också, det hela Englands matchen var också... vi började så bra och sen blev det mindre bra, sen blev det jäkligt jämnt och vi hade ju aldrig, alltså vi gick ju på knäna. Spelare hos oss som kan springa i all evighet, Sofia Jakobsson exempelvis, till och med hon gick på knäna och vi hade ju aldrig klarat om det hade gått till förlängning.
Ni hade ju ett dygns mindre vila väl också?
Ja, och reste också tror jag, som de inte hade eller något sånt. Så att, men alltså så är det ju mästerskap såklart, så att det var bara att gilla läget, men det var positivt för oss att det inte blev extra tid.
Om man tittar på en match som sticker ut tror jag för många är ju Tyskland, jag menar, som ju varit ett sånt lag som säger haft svårt för, jag menar du har ju varit med några gånger och förlorat mot Tyskland, vad betyder det att slå dem i en tävlingsmatch?
Alltså jag får typ gåshud nu bara, jag tänker på det. Så att det var... nu skulle jag inte tillbaka till Wolfsburg. Så att, men annars har det alltid väl ofta varit det att får man komma hem med liksom huvudet hängande och få lite gliringar. Så att det är klart, alltså fantastiskt. Och vi har ju tyckt varje gång vi ska möta dem mästerskap att vi liksom har chansen. Och att nu, det är i år som vi liksom slår ut dem. Och det var likadant inför den här matchen, men och sen liksom gå in och sen när såklart att de tar ledningen så hinner jag tänka att ja, är det samma visa igen. Och sen att vända det och de får lite tryck på sig i slutet, men jag tycker att vi är definitivt värda att vinna. Och att äntligen liksom få, det har ju varit ett tysk spöke.
Och det är inte, minst sagt.
Och det är väl kanske inte borta nu, men det är klart att det finns kommer att vara en annan känsla att gå in i en match mot dem igen.
När du gick in i VM, fanns det någon tvekan hos dig själv? Var står jag? Eller kände du att du var i hög klass fortfarande?
Ja, nej, jag hade inte. Jag hade en liten ryggskada på pre-camp, så det var väl lite... Men så fort de fick den under kontroll så... Jag vet vad jag kan och jag vet mästerskap... Jag älskar det. Jag älskar de här matcherna. Spelade mot de bästa och kände också som att truppen var, vi liksom hade bra känsla. Det är så lätt att säga efterhand då, så det känns ibland som en efterkonstruktion. Men nej, jag tvivlar aldrig på min nivå.
Vad betyder kvitton som att du kommer med i världslaget?
Ja, det är ju, alltså det är klart att det är absolut kul. Det är jättekul och det är hedrande att komma med. Och det är nog ett kvitto också på kanske att jag är så erkänd utomlands på ett annat sätt kanske.
Känner du att det är skillnad på hur man ser på dig utomlands kontra hur vi ser på dig i Sverige?
Ja, stundtals tycker jag det. För att annars hade jag inte kommit. Jag hörde att det var en del förvånande ord under sändningen att jag var med. Och det är ju inte första gången jag är med där och i Wolfsburg, så jag har presterat väldigt, väldigt bra. Vi som lag har presterat väldigt bra. Men sen att komma med, det är alltid så olika. Vem sitter i juryn, vem har någon som favoritspelare? Så att det gäller heller inte att ta det på för stort allvar, tycker jag, när det gäller de här olika nomineringarna och utmärkelserna. Sen är det ju såklart alltid väldigt, väldigt hedrande att vara med.
Två år i rad så har ju du varit den svenska som varit högst upp på Guardians lista, som ju har en rätt bred jury på något sätt gör att det inte är, det är ju annat om det är ett fåtal, nu är det ju rätt många. Liksom, hur ser du på det att du ändå är nummer ett bland svenskarna när en utländsk tidning, stor jury, utser det?
Ja, jag ser på det. Nej, det är alltså kul såklart, och sen kanske de har lite bättre koll på de andra ligorna runt om i världen Och vi har spelat Champions League många år och kommit långt i det och vunnit kuppen och vunnit ligan. Och det är kanske mer att ja, antingen så har de bara fastnat för mig, men det tror jag inte, utan att kanske de här som sitter där, att de ser mig spela lite mer i Wolfsburg.
Om man ser till liksom, du pratar om mottagningen som ju var häftig och så, hur är det liksom, känner man av VM-effekten så här x antal månader senare? Känner du av det när du är ute i Linköping till exempel?
Ja, det gör jag, eller jag gjorde i alla fall. Nu känns som att får vi kanske vänta lite till serien drar igång. Men annars har det ju varit mycket, jag är inte så mycket i stan, men mycket så här ute på Maxi eller när jag väl är i stan eller någon annanstans, så är det mycket folk som, eller mycket folk men de är för mig tidigare, som kommer fram och pratar eller grattar eller så här och var kul eller någonting. Så det är klart det har varit en skillnad efter sommaren kontra tidigare, tycker jag.
Ja, och Aftonbladet hade någon undersökning kring årsskiftet där du var väldigt populär bland unga personer. Har du märkt av det också?
Ja, men det är ju, känns som det är antingen yngre människor eller gamla, höll upp sig, men äldre högre upp i åldern som kommer fram. Så att, alltså, det är kul när det kommer upp, när det kommer någon yngre kille eller tjej liksom, när jag är på i någon butik och bara, det är så jävla bra, eller vad som helst. Alltså, det är kul att vara en förebild, såklart.
Är det en skillnad hur det har varit tidigare, om du säger till att det kanske är unga killar som kommer fram idag också, eller har det varit samma alltid?
Nej, men jag tycker det är en kanske inte en stor skillnad, men jag tycker ändå att det är en skillnad. Att vi har ett annat erkännande idag, och sen är det ju såklart när det är stora mästerskap och vi går långt, så folk älskar, alltså jag är samma när Sverige tävlar, så är det sjukt kul att sitta och kolla oavsett sport eller mästerskap, och man fastnar ju i det. Ett VM är ju långt, och då fastnar man och får intresse. Men jag tror att nu är det liksom inte, det märker jag bara när jag går i korridorerna här och killarna ska träna efter oss, så hör man liksom när jag gått förbi och bara, Nilla Fischer eller något sånt, och så har det väl kanske inte varit innan, utan nu är det inte pinsamt att tycka att vi är bra eller häftiga.
Och har man tittat på galor och så har du ju varit och delat ut priser, Kristallen och ja, rätt mycket så överhuvudtaget. Hur är det att bli liksom på något sätt upplyft och vara med på allt möjligt? En uppmärksamhet som, eftersom du bodde i Wolfsburg också tidigare, så var det väl svårare?
Mm. Ja, men det är häftigt, det är roligt, och det är också kul att göra annat, såklart. Och, det var oerhört, när jag kom ut på Kristallen där, så fick jag ju stora ovationer, så det är klart det värmer enormt att vad vi presterat i sommar har gjort avtryck, och att många tycker att vi är värda det också, att många stöttar oss.
Hur är det att sortera bland anbuden? Eller liksom att förfrågningar och så, för jag gissar att det ändå är, du har ju blivit en av dem som på något sätt frontar landslaget. Att är det svårt när det är många frågor och man samtidigt ska rehabilitera en häl?
Nej, det är mer att det är svårt att hitta tid, såklart. Och ibland är det bara så självklart att ja, men jag har träning, så att då går det inte. Sen är det klart att jag jättegärna skulle vilja vara med överallt och göra besök i olika föreningar, eller det är jättekul att gå på gala. Det är också var sak av sin tid, och jag måste prioritera liksom träningen och rehaben, såklart, så att det blir ganska, ganska naturligt.
Gala och all ära, det brukar inte ge så mycket pengar. Har du klickat in några sponsoravtal, och är det något sånt ökat intresse som du har känt av?
Ja, det finns fler förfrågningar gällande det också. Så att, men än så länge är det inget signat med någon ny. Så att, det får vi se vad det blir. Men det är klart, alltså, det finns förfrågningar om sånt, och sen om olika föreläsningar som förhoppningsvis ska ge lite klir i kassan.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Sex har ett väldigt stor del av mitt liv och jag kommer sakna det i år. Jag vet att jag aldrig kommer att uppleva det här på klubbnivå igen. Det är liksom på elitnivå, men det är helt fantastiska människor och vänner som jag kommer sakna.
Det där var en tårögd Nilla Fischer efter den sista matchen med Wolfsburg där hon skördat framgångar sedan ankomsten 2014. Hon lämnade Tyskland med 3 ligatitlar, 5 cupsegrar och en Champions League-titel för att efter VM ansluta till ett storsatsande Linköping. Men trots att laget kryllade av landslagsspelare och var favoriter till SM-guldet så blev det bara en femteplats och flera tunga namn, bland andra Kosovo Aslani och Mimmi Larsson, har nu lämnat. Frågan är om Fischers återkomst från skadan kan lyfta Linköping tillräckligt för att de ska kunna slåss om titeln i år. När du vände hem till Linköping så var du ändå ett steg ner från Wolfsburg. Så hur är det att ta det sportsliga klivet ner?
Ja, sportsliga så är det ändå... Alltså det handlar ju om fotboll. Så att jag menar, det är klart att det är skillnad att vara... många är vi i truppen nu? 16 tror jag, än att vara kontra 25 då vi kan spela 11 mot 11 liksom varje träning och så sätt. Men det är också någonting som jag visste om, jag vet om hur det är i Sverige och alltså det är en utmaning för mig att träna här också såklart, så att det liksom handlar inte om supernivå till dålig nivå, utan Wolfsburg är en klass för sig, men Linköping är också väldigt väldigt bra.
Ja, vi pratar mycket om vad som händer ute i Europa. Hur stor skillnad är det om det som finns runt omkring ett Wolfsburgs A-lag kontra det som finns kring Linköpings A-lag? Utan, det handlar inte om någon brist på respekt för Linköping, utan mer bara olika förutsättningar. Hur stor skillnad är det?
Den är väldigt stor. Och jag tror den ser ungefär likadan ut i Linköping som i alla andra svenska klubbar. Och det är samma, Wolfsburg är ett exempel i sig i Tyskland. Infrastrukturen är en helt annan och där det är liksom mycket heltidsanställda på kansliet. Där är 2-3 heltidsanställda sjukgymnaster, 2 läkare, flyger charter till Champions League-matcherna, åker alltid dagen innan inför match. Sover på hotell på hemmaplan när det är Champions League och sådant. Så att skillnaderna är väldigt stora. Så att det är klart att det finns helt andra möjligheter att konkurrera internationellt för Wolfsburg i Champions League än de svenska klubbarna. Och hur vi ska ta oss framåt där, det är väl en, vad brukar man säga, 10 miljoners frågan eller... Det är svårt att säga liksom hur man rent ekonomiskt ska ta nästa steg.
Hur orolig blir du för allsvenskan på sikt?
Jag är väl inte, det är inte sånt som jag tänker jättemycket på kanske just nu, men det är ju en... jag tror att avståndet kommer att kanske öka ännu mer, om man säger de bästa klubbarna i Europa kontra resten. Lyon, PSG, Wolfsburg, Bayern och Chelsea, City exempelvis. Att jag tror att de kommer ta ännu... Barcelona. Att de kommer ta ännu större kliv, medans resterande inte kanske kommer komma de stegen framåt, utan hamna jag kommer ha ett större avstånd mellan klubbarna här, tror jag, och de bästa utomlands. Så det är klart, på sikt så, eller ja, det behöver göras någonting så snabbt som möjligt, men det är också så här, jag har inte heller någon lösning på det, men det är klart att just nu så ser det inte ut som att pengarna i de bästa klubbarna i Europa håller på att ta slut.
Nej, det verkar inte så. Kan du bli lite avundsjuk att du, nu har du haft några fina år i Wolfsburg, men ändå att du inte är 10 år yngre nu när du börjar ta fart?
Nej, det är klart, jag har tänkt tanken och så här, tänk om jag vore 25 istället för 35, men samtidigt så känns det som att så kan varenda fotbollsspelare tänka som har spelat innan mig, och det hjälper, alltså den tanken finns ibland, men det är ingenting som jag går och funderar på, att jag just organisatoriskt och fotbollsmässigt och den biten som jag har fått uppleva i Wolfsburg, det kommer alltid vara min bästa tid.
Ni vann ju ett gäng titlar, 4 Bundesliga, 5 cuptitlar och 1 Champions League. Var rankar du högst?
Champions League ändå. Det är ju världens största turnering för klubblag. Och den utmaning som finns är att gå hela vägen. Då får jag nu säga guldet där. Och sen en final till. Men det skete ju sig. Men så det är klart, den får nu ändå hålla högst.
Hur var det att vara del av en klubb som vann så mycket? Och jag menar, på något sätt, kravet var väl nästan att ni skulle vinna både Bundesliga och cup egentligen?
Ja, jo, det var det ju alltid. Alltså, vann vi inte minst, liksom målet var ju alltid 3 titlar. Och vann vi inte 2 så var det ju inte godkänt. Så att, det är klart att det... Det är också en bra upplevelse att ta med sig till mästerskap. Jag är van vid den pressen varje match egentligen, att vi ska vinna som lag, eller att vi skulle vinna. Så att, men samtidigt så vi hade ett så bra lag, så att det var ganska, det var så det var. Men ibland såklart, det är alltid så här att som lag och som spelare så förstår man också att det finns lag som kan faktiskt vara bättre. Men det är ju inte alltid så utifrån, och det är bara att acceptera.
Och du flyttade hem till Linköping, och på något sätt så trodde man kanske att Linköping skulle slås lite mer i toppen. Nu tappar de ju Kosovare under sommaren och så. Hur överraskad blev du att ni kanske inte var det topplaget?
Nej, det var vi var alla överraskade, vet jag inte vad man ska säga, men det är klart att det är inte vår säsong förra året är inte godkänd. Vi hade som mål att slåss om guldet, så att, men vi fick en oerhört dålig trend ett tag där på hösten, så att, tyvärr så ändå det också, men det är klart att vi alla, både klubben och vi spelare och laget, är missnöjda med förra året.
Vad är målsättningen för 2020?
Vi vill vara med och slåss om guldet i år också. Sen är det
realistiskt?
Det tycker jag, men vi får vänta och se hur säsongen börjar och hur det ser ut också. Det är mycket som hänger ihop med vilka kan spela, vilka är hela, friska, bla bla bla, så mycket floskor. Men det är klart att det finns väldigt, Rosengård är en oerhört stor favorit tycker jag. Men vara med där uppe och slåss, absolut.
Ett tag var ni bara 14 utspelare, nu är ni 16, det är ju ändå, det finns ett utrymme för jättemånga skador.
Nej, tar i trä. Och ursäkta om jag, det inte är exakt 16 nu. Har jag lite dålig koll. Men,
ja, det var det jag hörde där nere på.
Okej, okay,
I förra gången. 16 plus 2,5 målvakt var den beskrivningen
jag fick. Ja, just det. Ja, Lobjörn, han har koll. Nej, men det är också så som det ser ut i här och i många, många klubbar. Så att det gäller att hålla oss
i. Är inte det någon frustration i det att ha gått från Wolfsburg med allt det till att ändå lite mer lappa och laga?
Inte frustration, men jag är väl medveten om det också när jag kom hit. Att det finns inte så mycket utrymme att ha fler spelare. Att det går inte hämta så mycket liksom toppspelare utomlands eller fylla på truppen på det sättet, utan det är ofta marknaden i Sverige, och jag menar, då finns det rätt så många andra klubbar också som jag drar i de bästa spelarna, så att det är också en sån del som jag tror att de svenska klubbarna har svårt att konkurrera hela vägen i Champions League, för att har du en trupp på 14-17 spelare och ska spela kuppen, ligan och Champions League, så blir belastningen för hög för att liksom kunna ha möjligheten att toppa dina spelare till de viktigaste matcherna.
Hur ska ni spelmässigt rubba Rosengård om de då är rätt tydliga favoriter?
Tycker jag.
Ja, jag håller med.
Ja. Ja, det är så länge dit, men ja, vi får se. Alltså en del är ju, tycker jag, alltid att ha en stabil defensiv grund att stå på. Sen har vi ju extremt snabba spelare offensivt. Så jag tror att det kommer vara ett vapen som är väldigt bra för oss, eller som är väldigt nyttigt för oss. Sen är det såklart, vi vill självklart stå före matcherna, även mot Rosengård, men beroende på motståndare kan det också vara så att vi kan måste acceptera att spela ett lägre försvarsspel och ställa om. Så att, men jag menar, det är ingen som tar Stina eller Lina Hurtig på en löpduell.
Vilken fördel finns det i att ni inte kommer vara topptippade, utan kanske mer av en outsider?
Det kan väl vara en fördel i att man känner att man ska visa att folk har fel, och på ett sätt kan det kanske vara skönt för vissa att spela utan press, men samtidigt så kommer oftast den största pressen från en själv. Linköping har en tradition att vara med och slåss i toppen, och det är verkligen målet i år också. Så att, det är ju lite tag till serien börjar, så att, har vi en hel trupp så kan vi vara med där på slåss.
Det finns ju ingen ungdomsverksamhet, men ni har ett F17-lag och så. Känner du att det finns en talangtillväxt här i regionen som Linköping skulle kunna få utveckling av?
Ja, det finns ju möjligheterna. Alltså nu med F17 så det är ju kanske så också som många svenska klubbar behöver göra, att ha ungdomsverksamhet och därifrån ha väldigt bra tränare och utveckla sina egna talanger och kunna gå, om inte från liksom hela från barnsben, så i alla fall liksom från ungdomsår upp till A-lag. Så att det är klart att det är det som är förhoppningen, att hitta spelare i närområde och få in dem i F17 och sen upp i A-laget. Men jag har lite för dålig koll på statusen så sett.
Hur övertygar man unga talanger att stanna i allsvenskan och kanske inse att det kan vara bra att vara några år här innan man kanske går till Wolfsburg eller Chelsea eller vad det nu må vara?
Ja, man övertygar dem. En del är ju att ha en bra träningsmiljö och liksom att de ska kunna se möjligheterna att bli bättre och sen slussas in och få speltid hela tiden. Och sen, alltså helt allt är verkligen upp till vissa kan jag tycka är smarta och stannar till de liksom är en startspelare här och sen flyttar. För att jag tror att många kanske inte alltid är redo för proffslivet.
Nej, hur stort kliv är det liksom när man går från, som du gjorde, Linköpings omklädningsrum till Wolfsburgs omklädningsrum?
Alltså det är för mig, jag är glad att jag inte behövt vänta till vad var jag, 27, 28. Jag menar inte att man behöver vänta så länge, men det är en annan miljö, det är ett annat klimat, det är tuffare. Det är inte så vad ska man säga, demokratiskt som det är här med, mellan spelare och tränare, utan det är mycket peka med hela handen och jag trivdes med det sen. Men det är klart att det var en omställning i början och var stressad för allting och blev du sen en minut så liksom rullade huvuden och sådär. Så
då var det böter?
Böter. Det,
bötesystemet.
Det kan bli dyrt.
Om man ser, pratar man med härspelare som varit i Bundesliga så beskriver de att det är väldigt, väldigt tufft och man nästan kan skada varandra på träning för att man får mer pengar när man startar och så. Var det likadant på de sidan i Wolfsburg?
Nej, absolut inte. Det var det inte. Vi hade till och med ibland när vi kom tillbaks efter uppehåll och sånt så fick vi inte glidtackla i den första typ veckan eller två veckorna på grund av skaderisk. Och då gjorde ingen det heller. Så att, det känns inte alls bekant där. Utan, jag menar det är idiotiskt för att du ska ju ändå vinna matcherna. Så att, varför går skadebran på träningarna liksom?
Du har ju sagt att detta är ditt, troligen ditt sista kontrakt då i två år. Vad händer sen?
Ja. Har du någon tips tänkte jag säga. Men nej, jag får se. Jag har startat. Alltså nu har jag ett bolag och vill gärna ut och föreläsa. Och det är klart att det kommer vara lite sparsmakat med det. För jag hittar inte riktigt tid till att åka ut. Men det är en del som jag vill jobba med mer efter den aktiva karriären. Och kanske även på något sätt ha summer camp eller liknande. Eller gästträningar och sådär. Och vara ute i klubbarna och coacha dem, hjälpa dem på något sätt. Så att, vi får se om jag kan få upp mitt bolag till den nivån. Och annars så är jag öppen för allt, tänkte jag säga. Men jag vill såklart gärna jobba med jämställdhet eller hbtqi-frågor inom idrott.
Vi kommer inte se dig som tränare eller?
Nej, inte på många år i så fall. Jag känner att ska jag sluta spela fotboll och sen även ändå liksom leva samma liv och vara ute och resa på helgerna. Och det är ju det som jag förstår liksom mentalt hur mycket jag, eller i huvudet hur mycket jag kommer sakna fotbollen och den miljö som är och tävlingsmomentet och hela den biten. Och sen samtidigt så kan det, ser jag också liksom fram emot att få vara ledig på helgerna. Jag kan välja min egna tid, jag vet när jag har semester, jag vet så här och kan, ja, allting som har med också föräldralivet och vabba och hela den biten blir ju på ett annat sätt.
Pratar du med andra spelare som har lagt av om den processen? Som ju kanske inte alltid är så lätt.
Jag pratade lite med Sjögren, jag pratade med tidigare. Och lite så här, bara ja, men hur det är att sluta. Hon har ju sagt att liksom, spela så länge du kan. Det kommer ju aldrig tillbaks. Liksom, och det är ett helt annat liv att jobba på ett vanligt jobb som man kallar, eller som jag kallar det. Och det, alltså det är ju fortfarande så här, ja, jo, det är jobbigt att ut och resa och det är tufft på det sättet. Vi måste alltid prestera. Sen samtidigt så då handlar det om, ja, men som jag handlar det att jobba mellan 2 till 5:30 istället för klockan 8 till 4 eller 8 till 5, vad man nu jobbar. Så att, det är klart att jag förstår att jag kommer sakna detta.
Det är ju ingen som har missat att du, som du är inne på, pratar om jämställdhet. Jag menar, vi har ju det här brandtalet på fotbollsskalan så. Vilket pris har du betalat för att du har klivit fram så?
Ja, nej, men priset är väl att få olika elaka kommentarer, hot och hat på sociala medier. Det är väl i så fall det priset. För jag tycker inte att vara... Ofta så är det också vi pratar inte så mycket fotboll på läger och mästerskap ibland, utan då handlar det mycket om andra frågor och det tycker väl inte jag, det skulle vara kul på ett sätt att bara liksom, när det är inför ett mästerskap, fokusera på bara de frågorna, hur vi ska spela och så vidare, men det ser jag inte som ett pris jag har betalat liksom, att vara en av de frontfigurerna och tala om annat än fotboll, för det är också väldigt intressant för mig och det är också extremt viktigt tycker jag att nyttja den plattform som jag har att försöka få det bättre för oss och försöka få världen att tänka annorlunda.
Om du tittar tillbaka, har det varit värt det?
Absolut, det har det varit. Så att jag skulle aldrig välja att göra tvärtom, att inte göra vad jag kan för att det ska bli ett bättre, en bättre miljö och att vi ska få den respekt vi förtjänar.
Du ser inte någon risk i att man liksom fastnar i en roll på något sätt? Att det här är Nilla Fischer, det är brandtalet på fotbollsskalan, no more fucks to give ungefär. Alltså...
Det är klart det finns en, kanske har funnits en risk eller finns en risk, men samtidigt så, i och med att jag har presterat på plan, samtidigt så har det inte blivit att jag fastnat i det facket, tycker jag. Utan att jag känner att det har gett mig en större röst mer. Att få möjlighet att prata om olika ämnen.
Vilken effekt ser du att det har fått att du och flera andra har talat om de här frågorna?
Ja, men en effekt är ju att det finns ett, i alla fall tycker jag, ett större intresse kring oss. Att vi fick ett bättre avtal är ju en effekt med förbundet. Och alltså hela, nu ska vi inte säga att det är vi som, men fotbollen, ju fler som vågar liksom uttala sig och vågar vara kritisk eller positiv när det sker bra saker, det gör ju också att fotbollen växer. Jag tror ju en del i att för nu känns det inte som att det är okej att ha ett damlag för att det är politiskt korrekt, utan nu måste det vara på riktigt. Och det tycker jag man ser framförallt utomlands, vad som har skett, och vi kräver uppmärksamhet.
Hur ser du på utvecklingen i Sverige, där ju Malmö FF startar, IFK Göteborg, alltså att det händer även i svenska klubbar?
Mm. Ja, och det är ju väldigt positivt, och sen gäller det ju det är ju bara att vänta och se på vilken satsning som faktiskt sker. För att det är en sak att starta ett damlag, och det är en annan sak att verkligen investera och satsa på dem. Men vad jag har hört och läst så är det ju på riktigt.
När du pratade på Globen där, så pratade du om liksom det här med ekonomiskt oberoende, att hade jag varit man. Men ändå är det ju så att det finns ju många idrottare på världsnivå som inte tjänar lika mycket. Alltså, hur får man till den rättvisan?
Ja, det är ju i princip omöjligt, höll jag på att säga, men det är, förhoppningsvis kan ju också att vi tar striden, ger ringar på vattnet till andra idrottare, till andra grenar, liksom att de spelarna också vågar liksom yttra sig och säga att det här är inte okej eller liknande. Sen inom vissa sporter så finns det ju inte, vissa sporter är jämställda, men det finns ändå inte de pengarna. Och hur det ska lösas, liksom att själva investeringarna i just de idrottarna blir större, det får jag återkomma om, tänkte jag säga. Men...
Ja, nej, det är ju mer bara att det är en svår ekvation, för rättvisan är ju svår på något sätt.
Ja, rättvisan är absolut svår, men det är ju bara någonting som vi kan försöka jobba med så mycket som möjligt, och rättvist i världen kommer det ju aldrig bli.
Hur ser du på den anmälan som ligger hos diskrimineringsombudsmannen, som ju någon gång kommer ett svar på, kontra om herrarna har blivit, eller damerna har blivit diskriminerade kontra herrarna från Svenska fotbollförbundet?
Jag tycker det är intressant och det är bra, det är som förbundet själva har sagt, att de ska klara av att bli granskade. Och sen får vi ju avvakta och se vad svaret blir på själva utredningen. Så att de säger att det är jämställt, så att då hoppas, alltså jämställda avtal nu. Och i och med de säger det, då förväntar jag mig också att det visar sig av utredningen.
Hade du velat att förbundet kunde stå för avtalen och kunde offentliggöra dem?
Jag hade inte haft några problem med att de blir offentliga.
Varför tror du att de inte är offentliga?
Ja, Svår fråga. Det som jag också läste i media är ju på grund av att vi har skrivit ett sekretessavtal och att det är det som ska respekteras. Att det är därför det inte ska vara offentligt. Men jag vet också att flera spelare uttalat sig om att det är inga problem för oss att lägga korten på bordet. Så att om det är någon annan anledning så får förbundet svara på det.
Det kommer ett OS. Är ni överens om avtalet gällande OS?
Det ligger på behandlingsbordet, höll jag på sig. Vad heter det?
Förhandlingsbordet.
Så att, men det kommer vi absolut vara överens om.
Är du delaktig i den processen?
Vi alla är lite delaktiga, men vi har också som sköter förhandlingen åt oss.
Hur svårt är det?
Sköter förhandlingen?
Ja, nej, men hur svårt är det att förhandla sig fram till ett avtal?
Ja, det är inte så det är inte så svårt. Det är olika lite från år till år, men ofta så det finns en ram att följa och sen är det bara att vi ska komma överens om de sista detaljerna brukar det vara. Så att just de här avtalen brukar inte vara så svåra att komma fram till.
Det är ett mästerskapsavtal, sen har ni ett annat ramavtal helt enkelt.
Vi har ju kollektivavtalet. Ja. Det var ju det som vi förhandlade om.
I början av 2018 ja. Blev det klart. Om man ser till för er kontra härspelarna så kan man ju säga att för härspelarna betyder kanske inte pengarna på landslaget så mycket. För er kanske större betydelse. Hur mycket spelar det in?
Vad vi får från landslaget?
Ja, precis.
Ja, nej, men det är också verkligen olika från vad du tjänar i klubben såklart. Men det är, självklart är det för oss en väldigt, väldigt positivt att få liksom lite extra pengar. För att det är inte så att vi tjänar så vi kan lägga på hög. Sen är det samtidigt, och det har vi också sagt, att jag skulle absolut kunna spela i landslaget utan att få betalt. Alltså få ersättning, och det är många som har haft argumentet att det ska inte vara... Man ska inte spela i landslaget för att få lön liksom, eller få pengar, utan det ska vara en heder i det. Och det är det absolut. Men då ska det vara så att ingen får betalt, tycker jag. För då är det liksom samma för båda. Att det är det handlar om, att som är liksom själva grunden och policyn i det hela, att det ska vara samma. Ska vi inte ha det, då ska inte herrarna ha det heller. Så att,
hur ser du på förbundet som försöker ligga på FIFA och UEFA? Om de nu, de tycker själva att de försöker ligga på för att få mer. Hur ser du på deras arbete där?
Jag är inte insatt i exakt vad de gör, men det är klart att det är bra att de är på FIFA, och FIFA behöver step it up där. Så att Sverige är ett litet land, men det är alltid positivt oavsett att vara på de här organisationerna och försöka påverka. Och sen hoppas jag att även de större nationerna gör samma sak.
Stort tack!
Tack själv!
Podden är som vanligt producerad av Olle Junell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och som vanligt tar vi gärna emot era synpunkter, tankar eller idéer. Enklast är alltid att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter, och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan!
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.